Det här är P2 Dokumentär.
I år skulle Beppe Wolgers fyllt 90 år. Och här porträtterar Eva Schöier och Stefan Wermelin denna språkliga och musikaliska mångsysslare. Välkommen till första delen av P2-dokumentären Beppe Wolgers värld.
Då står det här textförfattare Bertil John.
Ja, jag...
Det låter inte som en signatur.
Jag satt och gissade på mig lite grann och så ringde jag till en textförfattare jag känner. B. Wolgers.
Du skräddarsyr, visar du?
Ja.
Åt vem som helst?
Nej, det gör jag kanske inte. Du ska vara en bra artist, tycker jag. Är det en artist som jag tycker om? Då kan man jobba hur mycket som helst.
Jag kunde ju vända gatan när jag åker Philadelphia och sådär. Jag kunde skådespela ner till femte birollen sådär.
Visst heter han Bertil, men vi känner honom som Beppe. En gång i Stockholm heter låten, men här var det Real Group från 1991. Beppe Wolgers föddes i Stockholm 1928, kom sig fram under en tid när kultur och underhållning levde i en lyckad gemenskap. Nya tider, nytt tänkande skapade både förvirring och förtjusning hos lyssnare och tittare. Lyssnarstormarna ven runt Beppe och hans kollegor och medskapare, och ur detta kaos reser sig en omhuldad mysfarbror. Tänk vad tid kan göra om den får tid. Vi får tid för två program om Beppe Wolgers som var en drömmare. Här drömmer han sig tillbaka till barndomens sommarlovstider. Den längsta tidsrymd man kände till då som liten.
Det är precis den här dagen när man som pojke hade slutat skolan och mamma och pappa hade packat och man tog en taxi ner till Strandvägen och gick på Saltsjön och gjorde den där ljuvliga resan ut till Dalar som till en värld och en tid som man tyckte skulle vara i evigheter, men då är sommaren som år.
Barn i ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland.
Motsvarande dag på hösten så gick jag allt omkring här och tog mycket gråtmilt farväl, patetiskt farväl av alla stenar, alla träd, alla gömställen och alla buskar och metrevar och båtar. Man sa adjö till dem den där hemska mörka höstdagen man skulle ta båten till stan igen. Det var som man aldrig skulle kunna leva med den, tyckte man då.
Där går en pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som gjorde en ö av 15 kuddar. Där går en pojke och allting blir glass. Som han snuddar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folk.
Ja, jag minns att det var att jag levde då i en mycket lycklig tid. Och mitt i den där fantastiska glädjetiden så tyckte jag att det inträffade en katastrof. Eller en dag så var jag, utan att jag själv hade tänkt på det, tjock. Och då blev jag retad i skolan och jag började stamma. Och samtidigt då, när jag var 9 år, så dog min far. Så det hände slag i slag. Och jag kunde inte begripa vad det var som gjorde. Dels att kamraterna retade mig och dels att min far dog.
Min farsa dog på vintern, precis idag för 11 år sedan. Han dog i snön liksom. När jag var och lekte i Humlegården dog han. Han dog liksom överallt. På gatorna, i parkerna. I snön dog han. Och då, Då tyckte jag precis som om hela jorden blev full av djur som såg på mig i snödunklet. De stod alldeles stilla och bara såg på mig. Man har ju läst Krille i plugget och allt det där. Men de där djuren, det var farsan. Ja, han var liksom uppstånden i alla möjliga djur. Hästar, hundar och fåglar. Gud vad det snöade. Gud vad det snöade när farsan dog. Och en vinter när det snöar länge, då hittar vi varandra.
Blåman, blåman, bocken min, tänk på lilla pojken din. Björnen med sin luna fäll kan dig taga sent ikväll. Gamla lyckle moder din, sent kom hem med bjällran sin. Hon med oro kring sig såg, som om där stod fara på. Det såg ut som det var nöd, kanske nu du ligger död. Ofta dansade du kring mig och jag tumlade runt med dig. När jag låg som blind och döv rörde du mig med din klöv. Ja, du ville väcka mig upp till leken din med dig.
Det finns många lyckade samarbeten mellan Beppe Wolgers och Olle Adolphson. Här ett lite mindre känt, Blåman från 1974. Det gåtfulla folket är däremot en evig klassiker, den här gången med My Engström Renman i duon My och Mats. Texten av Beppe Wolgers som besökte stenarna där som barn har lekt på Dalarö. Anna Sundqvist läste Beppes text om vintern och pappans död. Den myckna snön, återkommande tema i Beppes stämningslägen. Stämningar som stämmer en till eftertanke och noggrann lyssning.
Du ligger med bortvänt huvud. En pan sitter på din tinning. Han vågar inte längre. Det gör inte ens pennan, tanken. De här raderna var i hemlighet skrivna om M. M som är Monica. Hon såg ut som Jean Crane i den där filmen med Dick Hames där man sjöng It Might As Well Be Spring. Monica var sommarförälskelsen. Hon var sommarvinden och månskenet och allt det där. Hon var den man drack saft med på öarna och stängde vatten på. Och hon var den som man dansade kind mot kind med på dansbanan. Henne kysste man en gång varje sommar och då med slutna läppar. Mycket hastigt och efter månaders väntan. På våren 1945 hade jag brutit med skolan. Jag var i en kris. Jag skulle bli målare. I maj bodde jag ensam på Dalarö. Köpte inga tidningar. Svarade inte på telefon. Bara målade. Jag stod på verandan och målade ett blommande körsbärsträd som jag gav till mor på mors dag. Medan jag stod ensam på verandan och blandade färgen till körsbärsblommen blev det fred i världen. Jag visste ingenting. Det var så då på sommarna att medan slagen rasade i Europa satt jag i en segelbåt. Jag bar en vag känsla inom mig. Kanske en ömhet, en förälskelse, en längtan som inte hörde till någon bestämd människa.
Och jag minns min sommarvän, jag minns min vintervän. Vintern bodde jag i Stockholm, sommaren i Sandhamn. Vintern var en dans på krogen, sommaren var en natt i skogen. Höst och vår, jag älskar en. Thank you. Maj, september kände jag, och en gång sorg och glädje. Lycka och förtvivlan. Tyckte det var dags att skaffa mig en tredje.
Du, minnen heter programmet från 1971 där Beppe berättar om sin barndom och uppväxt. John Bertil Wolgers föddes 1928, lekte i Humlegården mitt i Stockholm, gick i Karlssons skola, en av stadens många tjusighetsskolor. Stor kärlek till film, kanske mest de roliga, Bröderna Marx, Buster Keaton i tacksamt minne. Så många ungdomar senare, en gitarr, det är drömmen. Konstnär skulle han bli, musiker. Han blev dock aldrig lika bra på flygel som Bernt Egerblad.
Du vill ju inte sjunga, säger du?
Nej, nej.
Det tycker jag är märkligt. Du har ju ägnat hela ditt liv åt att vara intresserad av musik.
Om det var någon som sa en gång till mig att du sjunger falskare än ditt djupsinne, då la jag av.
Det är ju ganska märkligt. Beppe Wolgers är ju en tusenkonstnär idag som lyckas med det mesta han företar sig, är det inte så?
Ja, ser inte det, ser inte det.
Nej, men väldigt mycket i alla fall.
Ja, men här fiaskar ju sina besök regelbundet.
Då. Gör det, ja. Men jag läste dina memoarer, del 3.
Mm.
Och där läste jag att läget 1945.
Ja.
Jag hade misslyckats i skolan. Jag ville bli målare men kunde inte måla, inte ens teckna. Som gitarrist var jag en ogenomskådad bluff. Flickorna jag ville träffa sa nej, med ett drag av löje omkring munnen. Och som poet, jag bredvid mig var Ovandal, en Shakespeare. I allt jag företog mig var jag alltså misslyckad. Det enda som var bra var att jag inte visste om det.
Mm.
Och ändå har du lyckats så bra.
Nej.
Vad har drivit dig att ta dig igenom alla de misslyckandena?
En nyfikenhet på livet, att inte ge upp. Jag tror det är själva barnets drift att fortsätta. Ändå en sorts berusning av livet och vad det erbjöd.
Du säger också i den här boken att du väldigt lätt blir just det här berusad av musik, av måleri och så vidare, att omgivningen har skrattat åt dig för att du varit så entusiastisk.
Ja, jag har varit väldigt naiv allt för länge. Jag upplevde väldigt många av, som kanske många gör, många chocker i barndomen som gjorde att jag egentligen bara kunde tycka lita på min mor och mina bröder, och sen var det ett svekfullt förhållande, tycker jag, till omvärlden. Jag fattade aldrig den, och det gjorde att jag ägnade mig mycket åt lekar, alltså fantasier, att skriva och lyssna och se på fåglar och se på djur och se på hästar och sånt där.
Det känner man ju igen från dina visor, de här okända djuren som du har skrivit,
ja,
om. Var de i dina fantasier när du var liten?
Ja, det var ungefär som om det inte fanns nog djuren då, men det var en lek jag hade med. Jag ville ha en sorts bättre och roligare ordning på världen än den som fanns i zoologiboken, som ibland var tråkigt, tyckte jag.
Jag tycker om djur som är bruna, djur jag sällan får röra, och hundar mest, och ekorrar. Om hösten en häst, men mest hundar som ingenting har att göra.
Olle Adelsohn blev den perfekta utformaren av Beppes texter om bland annat annorlunda djur. Jag tycker om djur som är bruna spelades in 1964. I den tidens kretsar samlades den tidens författare, diktare, barhängare. Beppe blev refuserad av Bonniers 1946, som inte lärt av Astrid Lindgren-tabben. Det fanns så många diktare och skribenter som alla ville upp. Det var en ny generation efter de store, Ferlin, Harry Martinsson, Gunnar Ekelöf, Klara poeterna på Arendorfs tid. Nu var det nya vindar, andra tider, och i alla tider behövdes det någonstans att samlas. Och när de inte hängde på den gyllene freden så kunde de hänga med ut till Beppes smultronställe på Dalarö. 1967, ett återbesök med radiomannen Fritjof Haglund.
En annan sak som jag är lite nyfiken på, det är din relationer med en hel rad andra poeter och konstnärer ur samma generation. Alltså Per Ådström, Lars Forssell, Ola Adolfsson, Peter Bergman och kanske några till.
Mm-hmm.
Var det under, träffades ni här under uppväxttiden, under puberteten och sådär?
Nej, det var faktiskt senare. Det var väl under 50-talet. Vi hade ju då setts i Stockholm på Freden och olika ställen och var ju en sorts gäng där, just de som du säger, plus också kan hända Carl Fredrik Reutersvärd och några andra, Bengt Ekroth och där. Men jag tänkte stötta ut den där på segelturen här i skärgården, och där kom ju då typiska stadsbor som Lars Forssell och Per Åström i sina grå svidar hit ut med forta slips och liksom steg direkt i segelbåten med svarta lovskor på det, vet du. Sen förde de vidare, det är samma snack de har haft på fredagen i båten, du vet. Och de anklagade mig för att båten lutade eller så jag gungade. Och jag vet inte, alltså Forssell sa till mig en dag att ute på Mysingen när vi låg där och kryssade, han sa att stanna båten nu i buss för jag ska fiska en stund.
Snedseglaren Lars Forssell, enligt Beppe djuret som hatade naturen. Men till skillnad mot Beppe vågade han sjunga på skiva Hör en fransman i Stockholm. Per Rådström var en tidig gäst på Dalarö, förde in jassen i skärgårdsidyllen. Lars Forssell fick Ola Adolfsson att ingå i gemenskapen. Olle via Sven Bertil gick som barn i det tåbiska hemmet. För trots allt tal om nya strömningar ut med det gamla, så fanns ju alltid gamla saker som var eviga. Trubbadureriet på den tiden hade kommit lite på kant. Det var snudd på skottpengar på vissångare. Tob var dock osårbar. Via Olle kom Beppe i närmare kontakt med Evert, visade att visor och viskonst går att föra vidare.
När tycker du, Lasse, att den svenska visan eller sångtexten börjar komma tillbaka till Sverige igen?
Ja, den hade ju funnits hela tiden, är klart, men det blev ju ett nyvaknat intresse på 50-talet. Det var väl du det, och Olle, och delvis också jag. Vi skrev ju lite olika typer av visor.
1956 började Hamburg Börs med Lole Sigler, som man inte får glömma det sammanhanget. Hon kom från Danmark och hade ju ringt upp då ett gäng här. Det var Lasse Forssell och Olle Adolfsson och jag och andra, Per Åström och... Och vi samlades. Hon kom som en trollkvinna bara och viftade med sin chaletter och hela gamla Hamburg Börs, som då var ett groggställe för farbröder, förvandlades av Björn Wingard, om du vet om det är, den här danska konstnären. Och färger, du vet, och dofter, du vet, och en fläkt av den stora världen.
Och nu synger jag en sång av Lars Forssell. Jag står här på ett torg. Den hade jag kanske hört för, men jag har nog inte sungit den. Men jag tycker så mycket om den. Jag står här på ett torg. Ett cirkuståg passerar. En clown, en vind passerar. Men jag är full av sorg. Mitt hjärta är en sång. Den handlar om hans läppar. Den handlar om hans ögon som spelade.
Danskt gästspel 1957 i radioprogrammet Lill-lördag. Lollo Sigler sjöng Jag står här på ett torg. Europa hade öppnats upp efter kriget. En ny kultur kom fram med nya artister och influenser. Lollo var dock etablerad i Danmark redan på 20-talet, men flydde till Sverige efter att hon hade blivit arresterad av tyskarna. Hon tog emot tyska flyktingar i hemmet. Bertolt Brecht var en. Hon startade en kabaré på Hamburg Börs 1955 med texter av bland annat Lars Forssell som Jag står här på ett torg. Olle Adolfsson sjöng Okända djur på scen på Börsen och omnämns i tidningen. 22-årige Olle Adolfsson kommer sannolikt att föra den svenska vistraditionen vidare. Beppe nämns som ett nytt och snyggt skägg i poetskaran. Olle och okända djur framträdde i tv, något som nästan inte fanns då. Sändningarna hade just startat. 1959 skriver Beppe Mitt eget land. Han ville dock, han fick inte vara politisk, men det kom av sig självt. En visa inte om uppror, utan om fred.
Jag hörde musik någonstans som kom från en frusen orkester. Den kallas för terrorbalans och dansas av öster och väster. Vad bryr jag mig om öst och väst? Jag vet ju bäst. För när människorna har varandra bor de alla i samma land. Och jag är ju precis som andra, och min hand är så lik din hand. Hela landet syns från mitt fönster, huvudstaden ligger i mitt rum, och i taket gör lyktor mönster.
Mitt eget land med Olle Adolphson från 1963, även om den skrevs tidigare. Kotterier med poeter och andra taskenspiler har ju alltid funnits. I slutet på 50-talet bodde Beppe med sin fru Inger på Storskärsgatan. Dit flockade sig artister och poeter efter yrkesutövande. Evert Taube, Gösta Ekman, Carl Fredrik Reuterswärd, sent i säng och övernattningar var vanligt. Povel Ramel var speciellt inbjuden. Beppe hade hyrt piano för dyra pengar. Fan heller, han rörde inte pianot, minns Lars Forssell. Vi minns inte, vi var inte där. Vi var väldigt mycket för små, men vi tjuvläser allt som oftast i Claes Gustafssons utmärkta bok om Beppe, biografin. Där står mycket mer att finna, och den eviga sanningen. Alla har vi varit små.
Jag minns när jag var mycket liten hur jag brukade i sängen på kvällen hålla för båda öronen. Och då hörde jag en sorts brus som om det var min egen själ som brusade inom mig. Det lät precis som när ett program, det sista programmet i radion, tar slut på kvällen och man har inte stängt av den ännu. Så kunde man ligga där och lyssna på sitt eget inre, fast man kunde lyssna i ett snäckskal. Och det är klart man har en egen radio någonstans inom sig, fullt av erfarenheter och äventyr och seglingar och besvikelser, människor och röster och sånger.
Svenska bekymmer, Tage Erlander,
ta bort sirapen ur skäggen,
Hedlund.
Tiden runt 1960 var väl inte redo för protestsånger och politiskt innehåll i texter. Det fanns men hördes inte mycket av. Beppe skrev ett inlägg i Dagens Nyheter om motståndet mot kvinnliga präster och får ett snorkigt svar från chefredaktör Olof Lagerkrans i andemeningen att underhållare ska underhålla, politik och samhällsåsikter ska lämnas till politiker och journalister. En ofta återkommande åsikt. Är man rolig och glädjande så ska man inte tycka något. Säg något kul istället. Hasse och Tage råkade ut för samma sak, och då var ändå Carl Gerhard fortfarande i full gång, vår elegantaste protestsångare. Där hördes inte mycket protester. Carl Gerhard hade nog gett igen ordentligt och offentligt. Beppe började jobba på radion, samma radio som bjuder denna P2-dokumentär. Beppe skriver tillsammans med Per Rådström, Tage Danielsson, Lars Forssell och Jörgen Cederberg. Ack, vilken gyllene era. Beppes humanism läckte ut i gott sällskap. Fler anslöt till den gryende insiktsuppvakningen. I lillördag 1957 så hittade Gerd Hagman ett nytt, alldeles okänt djur.
Vad heter det?
Tibelbolken. Det lär vara uppblåst i formen och tycks bara bestå av hannar. Tycks alltså. För annars skulle det väl ha dött ut. Det har läst Bibeln grundligt. Tibelbolken tycks nu på senare tid ha känt sig hotat och kommit fram ur skogarna. Många människor tycks ha mött det. 100 rykten går om dess uppförande och utseende. I alla fall är det djur som hindrar kvinnor från att bli präster. Det är dess älsklingsgöra. Varje gång det lyckas med det upphäver det ett stolt pip, rullar sig runt och bekymrar sig då inte det minsta om att det råkar slå huvudet i kraftiga trästammar. Huvudet är nämligen så tjockt, så alldeles ovanligt tjockt.
Ack ja, vilken oktoberdimma det råder i Sverige. Kan ju fastna lätt i kyrktorn.
Om man nu återgår till det här med att misslyckas och så vidare, så ja, var det rätt märkligt att du vågade så tidigt åka till USA.
Jag hade ju sett på typ amerikanska filmer. Jag kunde ju vända gatan i New York, Philadelphia och sådär, och vända skådespelare. Jag kunde skådespela ner till ja, femte birollen sådär då. Eller namn och... Jag ville dit och se och äta hamburgare och en parasitbildning och uppleva det.
Hur upplevde du det?
Fantastiskt.
Det var positivt.
Ja, det var ett av mitt livs stora ögonblick. En oerhört lycklig period. Jag hamnade hos en amerikansk familj. Så att första dagen upp på en Parasite-building, äta hotdogs och hamburgare i kilovis och glass och pajer och allting. Och sen var jag direkt till plugget nästa dag. Så tredje dagen var jag tvungen att skolka. Jag hann ju inte se någonting av det annars, förstår du? Men ändå, jag hamnade mitt i en amerikansk familj i en amerikansk skola, en kvekarskola, en religiös skola. Och kom rakt in i det amerikanska livet från början. Och det upplevde jag oerhört lyckligt, intensivt och lyckligt.
Beppe på besök hos Bernt Egerblad i programmet Två och en flygel. Om tiden i USA 1947 för att plugga. Men det var nog mer New York som drog. Myternas, drömmarnas och filmernas stad. Iförd rätt klädsel som Humphrey Bogart. Detta är en tid när det var längre till USA. Få hade varit där förutom invandrarna. Turistandet en ovanlighet. Beppe ville skapa sin egen film fast i radio. Åren i USA var en lycklig period fast han snabbt började längta hem. 1966 gjorde Beppe en rundtur i New York tillsammans med Monica Zetterlund. En poetisk skildring utan någon verklighetsbakgrund. Tänk vad man kan göra med fantasi och en radiostudio.
Det är januari i New York. Det snöade några sekunder igår. Cirka 90 000 tunnor snö. Och jag sitter här på Whiskey och Go-Go och väntar på Monica. Jag hade varit på O. Henry's och lassat in en 3-tums steak, medium rare, och bakat potatis med grillstycke och sylgrädde och druckit en öl. Ja, okej då, 3 öl. Och klockan 10 skulle jag träffa Monica på Go-Go. Hon är 11 nu. Men jag satt där och jag tänkte på Lasse Fernlöf. Kille med musik. Stan Getz lirade just hans farfars vals. Jag tänkte om Lasse var här nu skulle han svimma av lycka. Då ser jag Monica stå längst borta vid ena kortväggen. Just där trappan kommer ner från gatan. Hon tränger sig fram till mig, ser på mig med lysande ögon.
Du skräddarsy, Lise.
Ja.
Åt vem som helst?
Nej, det gör jag kanske inte.
Man måste ha AB eller sådär?
Nej, man måste vara någon... Jag är... Det finns, det ska vara en bra artist tycker jag. Eller en artist som jag tycker om. Då kan man jobba hur mycket som helst tycker jag.
Det är rätt mycket Monica Zetterlund tillsammans med ditt namn. Det är ett instrument som är speciellt finstämt för din sort.
Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Det var ju ren slump då att vi sågs på börsen där. Och när jag lärde känna Monica och märkte att hon som privatperson var så annorlunda mot vad hon var i sina sånger och så. Tänkte jag chansa på det. Det är ofta det man ser om man får umgås med artister och privatmänniskor som man ser, jag menar, hur de är egentligen, och det är andra sidor av dem som man vill ta fram.
Hej.
Hej.
Har du en golle?
Ja visst, har en golle.
Men du, vi måste sticka med samma förstå, för jag har en bulle på gatan.
Har du en bulle på gatan? Vad händer nu då? Du, vad fin du är ikväll.
Tycker du?
Den här knasiga hatten här. Jag menar, du brukar inte ha hatt på dig. Varför har du hatt på dig?
Ja, det är kallt här nu. Det är ju snöat också. Jag måste ju vara rädd om frisyren nu.
Så satt vi där i en taxi igen, Monica, och körde genom snön upp mot Harlem. Och vi passerade Carnegie Hall. Och Monica lyste upp och mindes Louis Armstrong och Jack Teagarden. För det var nämligen där, sa hon, som hon första gången hörde dem sjunga.
Åh, jag minns det så väl. Man smälte direkt. När jag kom hem så var det nästan sommar.
Och jag bodde på Gotland och du ringde mig och bad mig skriva Rocking Chair på svenska, kommer du ihåg? Och där gick jag med ett tvåårigt barn på en milsvid lång tom badstrand och tänkte på en text. Och när jag badat 5 dagar förstod jag ju att enda chansen var att försöka hylla Jack och Satchmo.
Den ena var Satchmo. Sa man bara tack. Jack Teagarden lyste som en sol. Gamle Satchmo lyste när han sjöng om en knarr i stol.
Du, vi åker hem till mig ett tag. För Bill ska ringa mig vid 11:30.
Vilken Bill? Vilken Bill menar du?
Bill Evans, förstår du mig?
Bill Evans.
Enkel, vacker är min valsmelodi, min valsfantasi, en sång i en dröm. Över vårt fönster ritar ett mönster på alla hus. Just den dag, den vackra dag jag lärde mig säga vi, kom den till världen min valsmelodi.
Monica och Beppe om möten som aldrig skedde, men som finns där ändå. Radiofiktion. Stan Getz har visserligen spelat in Grandfather's Waltz, Farfars vals av Lasse Färlöv, men utan att Monica och Beppe satt i publiken, åtminstone inte i USA. Klipp ur en radio som jämt stod på i ens ungdomshem. Britt Edvall, Fritjof Haglund, Lars Forssell ur Nattredaktionen 1963. Varvat med Beppes eget Du-plattor, där Monica Zetterlund sjöng Beppes text på Hughie Carmichaels Rockin' Chair. En era där svenska texter på utländska förvånansvärt blev bättre än originalet. Monica sjöng in Bill Evans Waltz for Debbie efter påtryckningar från Evans själv. Med Beppes text så blev det Monicas vals 1963.
Vi har bland annat en ganska rolig bild på dig här där du står i bakgrunden på...
Klick i Fredrik.
Ja, just det.
Ja.
Med Benny Goodman framför. Mm. Det var ett lyckligt ögonblick.
Mm, okay.
Då är det inte så underligt kanske att du blev den som första i svensk underhållningshistoria som började skriva svenska texter på Evergreens på det där stället.
Ja, det var ju så. Det här är ju då, är det 47, det var ju då... Det är sant, jag älskar ju alla de här som alla hatar Sverige, men Doris Day och Perry Como och de där, du vet, som man inte får tala om här i Sverige.
Nat King Cole.
Nej, Nat King Cole får man tala om, tycker jag. Men, Louis Jordan's Timpany Five, du vet, och det var Benny Goodman och det gänget där. Men jag hörde ju igen på musik hemma och tänkte att det här måste man föröva på svenska. Just där på Klick där. Var det en sån här revolving stage som går runt, där var det Benny Goodman och Åke Hassegård samtidigt. Så vände sig den där runt och de försvann ut med en låt och in kommer Page Cavan och Trio och gör den här Walking My Baby Back Home.
G is great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home.
Oh,
är skön när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan.
Det där måste väl vara din största succé, om man skulle säga att det här var en slager genom tiderna.
Ja, slager.
Den här låten.
Slagersuccé?
Ja.
Ja, slagersuccé. Ja.
Ja, det har så dålig klang, slager, men det har det inte alltid.
Nej, det var det då. Det var ju Monica som gjorde det. Du berättade att ni retade Monica på svenska.
Ja, men vi jazzmusiker var ju lite underliga då, på 60-talet.
Då?
Det var lite märkligt med jazzsångerskor då som kom och sjöng på svenska. Du är ju den som har genomfört det här, kan man säga.
Den är så kort och den glider tyst bort när trastarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan. Sakta hit och tror en man i en båt. Stannar och ser på en svan. Allt är tyst och jag tiger nyss kyst. Sakta vi går genom stan. På Västerbron i den himmelska ron. En spårvagn går ensam och tom. Alla hus målar natten i ljus. Hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem. De far härifrån, långt bort härifrån. Men Stockholm, det är ju vårt hem. Vart vi än går vet jag Stockholm är vår. Här går vi med en tyst melodi, ensamma i hela stan. Så stannar vi till vid fåglarnas drill. Vi känner en doft av jul. Och glada vi hör en jublande kör. Då stiger en gnistrande sol. En kyss, sen börja vandra igen. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan.
Första gången den här låten hördes var i en kabaré på Hamburger Börs 1961. Beppe hade med sig det amerikanska originalet med Nat King Cole, Walking My Baby Back Home från USA. Monica Zetterlund påpekade att Beppes texter var så lättsjungna. Han lyckades att undvika svåra konsonanter och få texten att flyta fram. Bättre texter helt enkelt. Se även på Rammel och Hasse och Tage. Sakta vi går genom stan får man i huvudet varje gång man strosar i den sena natttimmen, vilket blir ganska sällan nu. Bernt Egerblad tillhörde motståndsrörelsen inom jazzkåren. Sjunga på svenska var ett svek mot jazzmusiken, öjs och fel han hade, och han har även ändrat sig. Men även Beppe fegade ur, han skrev texter under pseudonym för att slippa skämmas, som Bertil John som han var döpt till, eller B. Björn apropå djur som är bruna. Beppe ville skriva intelligenta texter, poetiska, med ord som inte förekommer så ofta i visor och slagers. Typ viol och fiol.
Så står det här, textförfattare Bertil John. Mm. Bengt John känner jag också. Jag heter ja. Från Göteborg, men ja. Bertil John, är det någon som...
Ja, jag...
Det låter inte som en signatur.
Jag satt och gissade på mig lite grann och så ringde jag till en textförfattare jag känner. Känner en textförfattare som heter B. Wolgers.
Jaha,
gråtande erkände han sig vara skyldig.
B.P. Wolgers Stockholmspromenad har inspirerat dig flera gånger till låtar.
Ja, som gammalt Stockholmsbarn.
Du flanerar mycket och...
Ja, det gör jag.
En stor bil.
Planerar mycket en stor bil, ja. Ja. Men jag tänkte det, Vintersockorn är också vackert.
Hur har den här låten kommit till? Vill du berätta de faktiska omständigheterna, om det är någonting att förtälja om den?
Bobby Eriksson ringde mig en gång i november just när vintern började och hade en melodi. Och jag har länge tänkt på ett tema, nämligen det här med segelbåt i snö. Då och då ser man den här underbart tokiga och livsglada personen Per Edström.
Mm.
Han är den enda som jag känner som inte lägger upp båten i november, december, utan har den kvar och sticker ut en decembersöndag eller januari söndag för att segla.
Men nu när det fryser is, tror
jag. Ja, men det är kanske första gången på länge som det har gjort i år. Mm.
Och nu ska den vidare till London. Det ska presenteras fria översättningar av den, så att den blir svår att omplantera på internationell marknad.
Texten?
Ja, texten är hela stämningsanslaget i den, som ligger ju så pass mycket i texten.
Kom min vän, kom ombord. Där ser du vit av snö vår riddarfjärd. Vår båt går ut i snö. Ja, Stockholms vinter är en sällsam värld. Mås och trut.
Efter den här tävlingen du var med i, ute på Lidingö där, så kom ansvarig. Då ropade Klara Sjö där i buskarna överallt.
Ja, visst.
Det var man som man hade spottat den svenska fanan. Spottat på den svenska fanan. Vad har du för minnen av just den här?
Jag har alltid tyckt om sången. Mm. Och texten också, tyckte jag, djur. Men klart, man fick utstå många hotelsebrev. Men det tar man ju med ro.
Rustan Älveby och Fritjof Haglund gjorde program inför Eurovisionslagen 1963 om det svenska bidraget En gång i Stockholm av Bobby Eriksson med text av Beppe Wolgers, som blev gruvligt utskälld av den svenska pressen och kammade in inte en enda poäng i London. Ett tecken på dess braighet. Svenska folket blev djupt sårat. Mello hette det inte då, men det var lika stort. Tidiga tv-program. Jeanette von Heidenstam stod och skrev på en svart tavla med krita. Det är vad tider är. Monica Zetterlund sjöng den med glädje. Fortsatte den volgerska vägen framåt utan att gå vilse.
Vilse valsen kan allt man vill, gör allt man vill och lite till. Man bara öppnar munnen och vilse valsen är där. Till exempel när man säger imorgon jag sova länge, eller säger till sig själv det är inte så jobbigt, eller låna mig 50 kronor. Så stämmer det med musiken och valsen är vacker. Hur vilsen man än är går man aldrig vilsen i valsen. Man kan till och med ta en tipskupong och börja tippa. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, kryss. Så vinner jag 100 000 och sticker från allt sammans.
Tycker du om pengar?
Ja då.
Är det därför du jobbar med sånt här?
Ja, man måste betala sina skatter förstås.
Vill du egentligen skriva på riktigt? Ja, på riktigt är kanske lite orättvist.
Det var elakt. Men...
vill du, känner du dig som en malplacerad poet?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker att... Jag
har inte hört någonting dåligt av dig. Däremot har jag hört mycket som är mycket annorlunda. Det måste ligga naturligt för dig att anlägga liksom annorlunda arbetsgrepp.
Ja, man måste göra det om man gör... mycket. Dels blir man ju enormt trött på sig själv och sitt sätt att svänga ihop någonting. Men jag har märkt det, om man tar börsen till exempel nu, att ofta där så är de så vana med det som har varit att de gärna vill ha tillbaka det. Liksom, man får sakta pröva sig fram med nya grepp.
Vad håller du på med just nu?
Ja, jag skriver kabaré, märkligt nog.
Nej, men tänk. Vad ska du göra sen när du har skrivit kabaré?
Ja, sen...
Har du några ståtliga framtidsplaner som du kan avslöja här?
Nej, jag har de där musikalplanerna kvar fortfarande och hoppas på tv och sånt där.
Nu blir det hårt arbete och det är plats för programförslag. Och jag vill börja med att jag får lite mer portvin och en cigarr till, va? Vi skålar då kanske först.
Utomordentlig idé.
Tackar.
Vilsevalsen skrev Beppe, en lång och osammanhängande text utan rim och reson, byggd för olika takt och tonarter. Georg Riedel fick den. Han blev konfunderad och inspirerad och glad. Han hade ju aldrig tänkt att bli underhållningskompositör. Han var ju gubevars jazzmusiker. Så mycket vals blev det ju inte, men en mängd andra takter och inledningen till Riedels lättare låtar. Lättare får tolkas positivt. Musik räknas inte i antal ackord och toner. Idas sommarvisa är väl egentligen ett mycket tungt och seriöst verk av Georg Riedel. Vem skulle då kunna sjunga denna östra vilsevals? Monica Zetterlund, såklart. Hon med det dåliga minnet, hon tog över låten och gjorde den till sin alldeles egna. Få om ens några nyinspelningar. Ingen jättehit, framfördes för första gången 1962 på Lilla Teatern i revyn Party. Diverse revyer, kabaréer, Beppe hade flitiga år. Det där nya mediet lockade också ett underhållningsprogram som blev rejält spolat.
Vi skulle kunna göra en kampanj som hette Käka med oss.
Ja!
Eller, ja!
Eller Fettma med tv.
Ja.
Och så skulle vi ge recept här, jag vet. På feta såser och degiga bullar. Och...
Hemskt bra.
Hur blev reaktionerna?
Ja, de var ju enorma. Vi var väl egentligen ganska väluppfostrade personer, men vi avsåg att utmana. Och Yngve Gamlin hade då en sån här stropp som man hade förr på toaletterna. Så han drog i snöret. För själva grundidén var att vi hade till uppgift att skapa ett program med Roker Söderqvist, som då var underhållningschef, som ordförande. Och sen kom olika utav oss då upp med program som illustrerade, som var inspelade, eller delvis inspelade ämnen till program. Och dessa skulle då diskuteras, och det innebar ju alltid att de spolades eller rapades bort.
Jag tycker att den där idén är botten dålig. Vi spolar den, va?
Nej, det
fick jag en spontan applåd. Ja, då, jag ger mig då. Ni får ni truga i med maten. Jag tycker vi spolar den i varje fall.
Du behöver inte vara med om du ska vara på det viset.
Spola, spola, spola. Det är allt den där lilla fyrkantiga jämtländska bodknodden kan göra. 16 förslag har jag kommit med. Och alla har de spolat på ett eller annat sätt.
Jag var liksom gullgris hos Åke Söderqvist. Det var ju roller vi spelade. Så jag fick alltid beröm av Åke. Medan Beppe däremot, han var ju hackkyckling som alla var på. Och han hade en otrolig förmåga att liksom först ställa upp med någon entusiasm, någon idé. Och sen var alla tyckte att detta var otroligt dåligt och lärvigt.
Har du någon synpunkt?
Ja, det var, för se. Jo, det var någon, alltså, du grabbar, så här var det, alltså, var någon som frågade mig om det här var ett sällskap för inbördes beundran. Och jag tycker att vi med bestämdhet och med skärpa ska svara ett otvetydigt ja på det. För det är det ju.
Ja,
så att vi slipper sådana frågor i framtiden för gott, eller hur?
Ja, skönt.
Bra. Men grabbar, jag tror att det är ett fel på våra idéer. Jag anser det att de här sakerna som karusellen har, till exempel med skicka in tävlingar, det tycker jag är väldigt bra. Vi skulle också kunna gå in för det här i det här nya programmet Cement, va? Mm. Så att vi får fram ordentliga skicka in. Jag har ett bra skicka in här. Ni som har en modern trerummare på Gärdet, att genast överlåta, sänd in ett namn och adress med ordentlig beskrivning av lägenheten. Bästa svaret belönas med 15 000 kronor. Svar till, eller märk kuvertet, det står det alltid. Diskret men snabb affär.
Men jag tror det här också skulle kunna engagera ganska många tittare. Ni som diggar bildning och kultur, försök att motivera varför. Och märk kuvertet, Svenska Akademin.
Pjatar och pjatar gör mannen med kvinnan. Kvinnor är är småbarn, men mannen är stor. Jag längtar tills han kommer hem.
Har ni, du, någonsin undrat varifrån uttrycket du grabbar kommer, så är det härifrån. Från det som kallas tv-skäggen, då var hipsters redan då. Upprörda känslor från norr till söder. Edvard Mats minns den ljuva tiden då han och de andra skäggen drev med tidens underhållning. Vi yngre tyckte att det var skitkul, speciellt spolningen, ursäkta uttrycket. Du grabbar myntades av Beppes bror Stig Pysse Wolgers i ungdomen. Sverige var nog inte redo för denna fria reform av tv. Programmen påverkades av publiken, fast inte som upprörd licensbetalare hade tänkt sig. Det blev svar på tal och ytterligare en skruv på publikresponsen. Vilket i och för sig gjorde folk än mer förbannade. De skäller på att vi röker i programmet, säger Gamblin. Vad ska de då säga när vi super i det andra? Och vad ska de då göra i det tredje, undrade Edvard Mats. Lasse Månsson var medskyldig till manus. Vi Mad-läsare föll direkt. Satirtidningen med den sjuka humorn. Mad lästes inte så ofta i vare sig slott eller koja. Både Skäggen och senare Monty Python hade inspirerats av en engelsk humorserie, That Was The Week That Was, som nog egentligen ligger till grund för alla program som driver med aktuella och inaktuella händelser. Och som allt som oftast, när Skäggserien var slut så blev den saknad och har nu uppnått kultstatus. Skäggen, det var roliga program det, säger somliga fortfarande. Lizzie Arland läspar fram Piata och Piata. Beppes text från 1966.
Han tar mig i knät, jag tar på. Han är stark, ja, jag är dum. Han vill ut, gör dig fin. Jag målar läppar, putsar små, små naglar.
Låten här, den är helt underbart rolig och långt före sin tid, måste man ju säga. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att om man frågade pappa om han var feminist, att han att det ordet användes på den tiden på det sättet som det görs idag. Men det är ju verkligen en feministisk låt, fast det sa man inte då.
Benton Wolgers om pappa Beppe som eventuell feminist, intervjuad av Fredrik Rahlstrand i Radio Jämtland 2016. Kultursverige då eller när som helst. Ulliga, krulliga gubbar som styrde och ställde och skrev och tog plats. Kvinnans plats var i hemmet, eller som följsamt stöd till mannen. Lite som nu, fast i nuet börjar lite att hända. I dået, 1960, så gifter sig Beppe med Kerstin Dunér, skådespelare och dansare, vilket beslutet på hennes karriär, även om hon fortsatt dyker upp i olika produktioner. Kerstin blev hans privata publik och sträng sådan. Medverkade i många av hans produktioner, inspelningsledare, regiassistent, dockspelare, minnens gäspan i godnattstunden, uppläsare och röst. Beppe skrev inte bara om kvinnor utan även till kvinnor. Monica Dominic har sagt att Beppe var så sällsynt. Han vågade ha så många kvinnliga drag fast det inte var inne. Kabaréerna Farfars barnbarn 1963 och Farfars gladbarn 1965 skrevs till Monica Zetterlund, Monica Nilsen, Lizzie Arland och Sonja Hedenbratt. Beppe skriver låtar med kvinnoperspektiv, med starka kvinnor som tar plats och där könsrollerna ofta är ombytta. Han ställer männen och mansvärlden framför skrattspegeln, sticker hål på den uppblåsta manlighetsballongen.
Hemma blir han arg, skäller ut. Han är kar, smäller i dörren, väcker barn, han är stark. Han pjatar, pjatar, skynda hämta pilsner, skynda gör en macka. Han pjatar och pjatar, jag lyssnar och diskar, tröstar, beundrar, han säger håll mun. Det finns andra kvinnor än jag. Så blir han trött, och så trött, stackars han. Säger skål och börjar pjata och pjata om honom och världen. Ja, han pjatar och snubblar om kull och svär som usch.
Lizzie Aland i den sorgsamma och egentligen väldigt otäcka Pjata och Pjata. En text som hämtade ur en dyster svensk film. Sist ut blev det en svensk text till en Peter Paul & Mary-låt, Det regnar. Återigen Lizzie Aland, nu tillsammans med Sonja Hedenbratt, Monica Nilsen och Monica Zetterlund. Vardagspoesi från Beppe och mer Beppe Wolgers blir det i del två av denna miniserie. Poesi, kabaré, tv och radio, skivor, allt annat med. Skägg i tv och barngullande i samma ruta. Stockholmaren Beppe som emigrerade i sitt sinne både till USA och Jämtland.
Stjärna, stjärna, regn vill vi inte ha. Kom ikväll, var så snäll, gör så farfar snart. Regnar det busar och farfar han snusar. Gick i säng, fick en ischia släng, orkar inte gå upp, träden brusar. Regn, regn, gå ett slag, kom igen en annan.
Sist i första delen av P2-dokumentären Beppe Wolgers värld hörde vi Det regnar från kabarén Farfars gladbarn 1965. Programmet presenterades av Stefan Wermelin och gjordes av Eva Schöjer vid produktionsbolaget Munk. Vill du veta mer om musiken i programmet finns låtlistan på sverigesradio.se/p2 där du också kan lyssna igen på programmet. Eller på Sveriges Radio Play.